En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Inside Blågult, podden där vi på Sportbladet ska gå bakom kulisserna på svenska landslaget varenda dag inför och under VM, så förhoppningsvis under ett par veckor då. Vi har precis kommit från ett riktigt pissigt helvetesväder ute på Bosön där svenska landslaget tar ut sin första träning. Linn, berätta om hur det var att befinna sig där.
Ja, men det är klart man känner en stor pepp att det äntligen skulle vara dags för den första träningen inför sommarens VM. Och så kommer man ut här till Bosön där då landslaget har valt att träna idag. Och det är strålande sol, men sen på något mirakulöst sätt så drar det alltså in ett regnoväder från helvetet. Och det chockar liksom landslaget och mediekåren och fansen som var på plats. Så träningen blev ju helt enkelt försenad på grund av regnstorm.
Ja, alltså Malin, det kanske inte var så mycket att säga om träningen i stort, men om du ska säga någonting, vad stack ut för dig?
Nej, men att det var glad stämning då förutom det här regnet som Elanga sprang förbi och sa ej, vad händer? Det var som sagt många chockade spelare, men det var ju en väldigt lugn träning. De körde ju inte ens en timme, de kanske avbröt lite tidigare för att regnet kom tillbaks sen där då, men alla spelare var ju med utom Viktor Gyökeres som ansluter senare. Och det var väl mest lite uppvärmning och sen körde de lite någon possession-övning där på slutet.
Det man blir glad över var ju att Isak var med hela. Det trodde faktiskt inte jag. Men han kändes ju som att han inte var behindrad på något sätt alls. Utan var ju med hela träningen, vad vi fick se i alla fall. Så det kändes härligt. Jag tycker ändå så här, det var inte mesigt. De gick ändå in i lite närkamper i slutet på spelet.
Det kanske säger så. Emil Holm var ju inte med på träningen. Han var ju i gymmet. Annars var väl alla nere på planen, va? Det var lite olika individuella upplägg. Några som klev av lite tidigare. Starfelt och Straud körde på sidan. Vigge skulle kliva av lite tidigare. Och någon fler som hade individuellt upplägg.
Ja, precis. Och om det var någon gång det hettade till lite då på de här spelmässiga övningarna så var det faktiskt när Ken Sema snodde åt sig bollen lite fult av Lukas Bergvall som reagerade genom att liksom snabbt sprinta tillbaka och försöka ge igen. Så det piggade ju upp såklart. Annars började ju morgonen med att vår fotograf Pontus Orre var pigg och tog emot spelarna på landslagshotellet med väldigt fina bilder. Vad tar du med dig från det, Malin? Vad reagerade du på?
Det är klart att det stack ut att lagkapten Victor Nilsson Lindelöf kom i 94-tröjan. Det har man ju inte sett någon gång tidigare att någon av spelarna kommer i landslagströja. Så men det gjorde mig lite glad. Jag tycker det var ett bra taktiskt drag av honom. Han har ju redan visat lite ledaregenskapen får man ju säga redan första dagen. Dels med det då, och sen att han... Som vår kollega Daniel Kristoffersson drog fram att han gav en Rimowa-resväska till alla spelare och även ett Nintendo Switch var det va. Så att han har ju verkligen tagit lagkaptensrollen på allvar direkt. Även nu här ute på träningen så tog han sig tid till supporten som var på plats och tog selfies och till och med spelade in en video. Grattishälsning till någon kompis till någon av de här killarna. Så att bra start av Vigge får vi väl ändå säga.
Alltså min bild av honom då som en utanför bild då är att han kanske inte har varit den som har älskat offentligheten eller varit den som njuter av uppmärksamhet sådär. Men han framstår ju som oerhört avslappnad nu, Linn. Märker du en skillnad på honom hur han var för några år sedan jämfört med hur han är nu? Eller är det bara jag som har haft en onyanserad märklig bild av honom?
Men han har gjort en oerhört solig entré till det här världsmästerskapet. Det måste man ge honom. Shorts och liksom uppdragna strumpor och den här VM 94-tröjan var liksom... Det var en trevlig, vad ska jag säga, varm vårvind som svepte in. Liksom man kände direkt när de bilderna kom att nej men det här kan bli en bra sommar. Och jag tror att det är viktigt för hela den här gruppen. Vi har ju pratat om det innan, att det finns inte jättemycket landskampsrutin eller mästerskapsrutin. Så att Victor Nilsson Lindelöf verkligen tar sin kaptensroll på allvar känns viktigt, och det känns kul att han, alltså för första gången är kanske lite hårt att säga, men det känns som att han trivs i den rollen mycket bättre än nu när han fick den av Janne för väldigt många år sedan. Så att det är ju härligt, och det är väl klart att man såg ju där på de här bilderna när de anlände att stilen är ju inte som det franska landslaget. Och det gällde ju även några av resväskorna, som bland annat Jesper Karlströms resväska såg ut att vara inne på sista refrängen. Så att det var nog ett välkomnat tillskott.
En sista grej om den här välkomstkommittén då, när de kom där spelarna, det var ju att, jag ska inte kalla det läsarstorm, det är väl kvällstidningsmässigt, men det var ju ett antal ilskna läsarkommentarer under den här texten då, om att Benjamin Nygren sågs åka någon typ av, låter jag kanske helt gammal, sparkcykel då. Elsparkcykel iförd tofflor då, vilket då målades ut som en stor säkerhetsrisk, skaderisk. Tänk om man skulle ramla. Malin, blir du lika upprörd som några av våra läsare när du såg honom glida runt på den?
Nej, det kan jag inte påstå. Det var inte min första tanke. Jag tyckte att det var ganska roliga bilder av vår fotograf Postos Orre, som även fångade då några komma åkande på Voi till samlingen. Jag är nog mer orolig för den stundande träningsmatchen mot Norge än vad jag är för att spelarna åker lite Voi i foppatofflor eller vad det nu var.
Ja, det är ju jävligt intressant faktiskt, för jag har ju känt mig som en sån ängslig typ som har gått runt och funderat väldigt mycket på den här kommande träningsmatchen, landskampen mot Norge, för jag känner ju att det finns ju ett sug i Norge av att liksom sätta Sverige på plats, att verkligen förnedra oss i Oslo och liksom visa vilket nordiskt land det är som är hetast inför VM. Jag är ju rädd att det kan bli en holmgång, att det kan bli för hårt spel, för högt tempo, för stor risk för eventuella skador. Och vi har ju ställt frågor om det till Graham Potter vid två tillfällen då. Dels när han presenterade truppen, och då viftade han väl bort det och sa att det är ingen fara. Och även idag då ställde kollega Simon Banker fråga om det, och då sa han väl mer eller mindre, Potter, att det är bra om det finns en edge i den här typen av matcher. Men jag är alltså orolig, och Malin verkar lite orolig. Är du också orolig, Linn, för att det kan bli för hårda tag inför VM?
Ja, men absolut att Norge vill visa det, men vi ska ju också komma ihåg att Sverige, det var ju länge sedan Sverige vann mot Norge i fotboll. Alltså i de här Nations League-matcherna så blev det ju förluster, så att det finns ju såklart en längtan i det svenska landslaget att vinna också. Sen känns det som att det kryddades upp här när det norska landslaget i hockey slog Tre Kronor i VM, så att jag tycker absolut att man kanske skulle kunna tänkt en extra gång när man valde vilken nation man skulle möta i de här träningsmatcherna. Samtidigt så blir det ju väldigt kul för oss som ska titta. Det kommer ju vara fullsatt på Ullevål, och att ha en sån träningsmatch som ändå betyder så pass mycket. Det är ju få gånger man är med om det. Så blir det inga skador, bara en bra fotbollsmatch i Norge, då är jag positiv. Men det där ska de väl kunna hantera. Alltså, en skada går ju aldrig att garantera att den inte uppkommer. Så att jag är mer laddad och taggad. Men jag har ju också gjort ganska mycket skidskytte, och den här Norge-Sverige-bataljen förföljer ju en överallt.
Alltså jag vill nog gå så långt som säga att jag tycker att det är fel att arrangera den här matchen. Alltså jag vill ha ett svalt motstånd som typ Slovakien eller något
Grekland.
Grekland som vi ska möta eller något annat lag som påminner om dem vi ska möta i gruppen då, kanske något nordafrikanskt lag eller så som ska på något sätt påminna om Tunisien. Jag tycker nog faktiskt att det är lite klumpigt och lite för stor risk. Men sen är man ju
Det är trots allt två lag som ändå ska spela VM, så båda lär ju vilja vara lite försiktiga. Det hade kanske varit värre för Norge, för den här matchen var väl inbokad redan innan det var klart att Sverige skulle spela VM, så att norrmännen kanske inte hade varit jättetaggade på att möta ett Sverige som inte hade varit VM-klart, för då kanske det hade blivit ännu större skaderisk.
Men vi skulle... man kan inte vara positiv till att det kommer bli intensivt. Att det ändå kommer bli att de får liksom känna på lite nerv. Och att inte det ska sen slå dem när det är dags för första matchen i VM.
Absolut, så finns det ju en poäng i det. Men jag är ju övertygad om att om det blir en skada eller något liknande i den matchen, så kommer ju ganska många då säga att det var fel att spela den matchen och spela en sån intensiv match. Men skit i det, vi har varit inne på det för mycket och det är jag som kanske är för lipig helt enkelt. Men Graham Potter höll ju också en ska jag säga trevlig presskonferens på knappa timmen, 45 minuter sådär, där han gav en hel del intressanta svar ändå, tycker jag. Framförallt så var han ju väldigt generös kring saker och ting som var runt omkring fotbollen, alltså runt omkring det som inte rör taktiken eller laget. Men när han fick frågor till exempel om Zlatan, så bjussade han på att han hade pratat med honom och att han hade liksom själv sökt upp Zlatan för att få snacka med honom om det kommande mästerskapet och sådär. Han bjöd också på sitt liksom personliga bollplank, och det är ju Englands tidigare förbundskapten Gareth Southgate, och pratade en del om det, även om han inte ville ge några så exakta råd som Southgate hade gett honom. Men på det sättet tyckte jag att han var liksom generös och öppen. Hur upplevde ni honom?
Jag tycker det är väldigt ödmjukt av honom, att dels att hur han pratade om Garrett och att de delade erfarenhet och han tog hjälp av honom. Och sen är det kul att han säger det här med Zlatan. Alltså det, vi har ju haft förbundskaptener som har varit väldigt sparsamma med vad de har gett till oss i media. Det var mycket skratt, han kändes, det är det intrycket han ofta ger, men att ändå komma in där på en presskonferens, alltså Sveriges första dag på en VM-samling, och vara liksom den charmören som han kan vara, men ändå seriös när det kommer till frågor kring då eventuellt vem som ska vara första målvakt eller positioner i startelvan, där ger han ju ingenting. Så han vet ju verkligen när han ska trycka på gasen och när han ska hålla igen.
Men bara som ett exempel, jag minns ju till exempel när vår kollega Johan Flink, som också kommer med i den här podden framöver, när han försökte få Henrik Larsson, som var tränare i Helsingborg då, hade en tuff period, försökte få honom att berätta vilket bollplank han hade. För Henke sa att han hade ett bollplank, och då försökte Flink få honom att berätta vem det var. Och det blev en bizarr intervjusituation där han egentligen bara var tyst, Henke, i 10 minuter och bara svarade kortfattat och vägade ge Flink den informationen, för att han, jag antar att Henrik Larsson såg det som en, kunde ses som en svaghet om han tog hjälp av någon, att det liksom, att det skulle se dåligt ut. Vilket just klart inte gjorde då. Och där upplevde jag att en sån som Graham Potter kändes ganska säker på sig själv och trygg i sig själv jämfört med ganska många andra snarstuckna tränare. Sen var det ju också så att även om han var väldigt generös kring då vissa ämnen runt om fotbollen, så var han ju direkt luddig och svårtydd på alla typer av spelmässiga frågor. Alltså när han fick frågor om vem som ska vara första målvakt, vilka spelare som kommer vara med de första matcherna nu mot Norge och Grekland, hur han lägger upp det där, alltså om man kommer försöka spela in ett lag eller om man kommer försöka ge alla chansen till spelstil för att de ska vara fräscha. Utan han var ju väldigt, väldigt försiktig med att ge någon typ av information. Och då frågar jag dig, Malin, är det någonting som du liksom, hur ser du på det, och har han haft den stilen hela tiden, tycker du?
Ja, men det var ju som Linn också var inne på, det var ju väldigt tydligt att han bjussade på de här andra grejerna, och sen han gav ju långa utförliga svar, men det var inte mycket konkret som sades, och det är ju väldigt smart av honom. Han ger inte bort någonting egentligen, och det ska han väl kanske inte göra heller i det här läget. Men ja, nej, alltså det var ju talande, men också väldigt, såg man att det var en person som mår bra. Men som du var inne på, det går ju bra nu också. Det är ju positiva tongångar, så att det är alltid det man får se sen om det blir några förluster, om han är lika solig även då.
Nej, precis. Alltså, om vi tar en sån sak som målvaktsfrågan, Linn, där vi inte vet vem av Kristoffer Nordfeldt eller Jakob Bredd Zetterström eller Victor Johansson, vem som ska stå, och han håller oss verkligen i in the dark kring den frågan. Tycker du att det är, hade du hellre sett att han rakt upp och ner direkt sa vem som ska vara hans första målvakt, eller tycker du att det är okej att han håller det öppet så att säga?
Jag tror helt enkelt inte att han vet. Alltså jag tror att han behöver både se och prata med både Victor Johansson och Jakob Widell Zetterström, eftersom att han, eller alltså de har varit borta, sen har de spelat de matcher nu i slitet, men man vet ju ändå inte exakt var de befinner sig både fysiskt eller psykiskt. Och sen då Kristoffer Nordfeldt som gjorde de här bragdartade insatserna i playoff-matcherna. Det är svårt att peta honom också, även ifall han kanske är en av de enklaste spelarna att göra det med, för han kommer ta det bra och han vet ju att han med största sannolikhet kommer att sitta på bänken eller på läktaren. Så att jag tror inte att just i den frågan att han mörkar någonting, utan jag tror inte att han i detta nu vet vem som kommer stå i premiären mot Tunisien.
Han sa väl att de hade en liten aning va? Ändå, eller vad var det? Vad
ja, men det tror jag, men också så här, vad tror ni då? Ja, men är det då Jakob Bredd Zetterström som är liksom den där lilla aningen som man har?
Jag tycker det är jättesvårt, för att egentligen kanske jag tänker att det är Kristoffer Nordfeldt, eftersom han nu ändå har stått de senaste matcherna och gjort det bra och har rutin, vilket ju såklart väger in nu när vi ska in i det här mästerskapet, och att det kan vara tryggt att ha det. Men jag, när Potter var med i vårt 60-minuters program, det var väl i början av april, då var ju Jakob Widell Zetterström fortfarande sjuk, men jag fick lite intrycket av att Potter gillade honom väldigt mycket och kanske hade en tanke på honom som första målvakt då. Så det gör att jag blir lite osäker. Jag tycker det är jättesvårt att veta.
Jag tycker väl, om man ska då svara på vem som ska stå, så tycker jag att man ska spela vidare med Nordfeldt faktiskt, om inte han har några så här horribla insatser mot Norge och Grekland. För att även om Jakob Widell Zetterström sannolikt har en mycket högre höjd i sig och har ju liksom, han har ju alla fysiska och liksom målvaktstekniska förutsättningar för att bli nästan en världsmålvakt, så tycker jag vi vet så lite om han just nu i en landslagsmiljö. Så jag personligen hade nog valt att köra vidare på Nordfeldt i alla fall. En annat exempel då, när han fick en väldigt konkret fråga från vår kollega Johan Flink kring Alexander Isak. Det var ju en väldigt rimlig fråga, utan han ställde ju då mer eller mindre var i laget ser du Alexander Isak? Och då är det ju då, det man undrar då såklart är ju egentligen om man ser honom som center eller om man ser honom som eventuell vänsterytter då för att Gyökeres ska få behålla sin roll som liksom den självklara centerforwarden i laget. Och först så sa han ju då skämtsamt att han ska vara mittback då för att liksom undgå den här frågan, och sen så gick han väl in på ett längre resonemang om att jo, Alexander Isak och Gyökeres kan spela ihop och vara nära varandra och sådär. Men jag tycker att det är intressant, det dilemmat, för att om Isak och Gyökeres skulle spela anfallare ihop, så skulle man ju få ändra uppställning då till en 5-3-2 uppställning snarare än den 5-2-3 uppställningen vi har nu, vilket också skulle innebära att Nygren och Elanga inte kan spela till exempel. Och eftersom formen är så osäker på Isak, så förstår jag att det är inte helt lätt för Potter att veta hur han ska göra. Vad tror du, Malin? Jag förstår att det är en svår fråga att svara på, men vad tror du han står just nu där i Isak? Tror du han trycker in honom från start direkt om han är hyfsat fräsch?
Nej, men det är väl det som är den stora frågan, om han ens är redo för det, och det känns för lite tveksamt om han kommer vara det, och då har han ju inte riktigt det problemet från början då, hur han ska starta. Men det är ju, förutom målvaktsfrågan, så är det ju mest intressanta att se, och det blir ju också spännande i de här träningsmatcherna, och nu kommer ju Gyökeres inte vara med, så att vi kommer inte få svar på hur han gör med de två tillsammans, men det kommer ändå ge en indikation på var Isak står formmässigt.
Men jag tror, alltså man måste med, okej, att de samlas nu, men alltså det är ju det är ju nästan 3 veckor till premiärmatchen. Om Isak gör samtliga träningar inför det, gör kanske minst en halvlek i Oslo och sen mot Grekland, då ska ju han vara redo för att starta mot Tunisien. Så att jag tror, Alltså, min känsla är att Isak kommer vara redo för att starta och att Potter på något sätt får lösa den här sifferkombinationen så att det blir så bra som möjligt.
Annars var ju liksom Potter lite, jag ska inte säga charmoffensiv, men han är ju som sagt trevlig och så. Och han jämförde ju, han hade haft en liten då egen sittning med de brittiska journalisterna för någon dag sedan och sa väl att det var en nightmare om jag minns rätt. Så att, då tycker jag väl att det här soliga svenska gänget då än så länge är klart trevliga att ha att göra. Men det har vi varit med om förut, att journalist eller att förbundskaptenen tycker det är jävligt kul att prata med de svenska journalisterna, och sen så kan ju mjölken surna och sådär. Har ni märkt av några tendenser hos Potter där han liksom där han biter ifrån, eller där han kan vara tjurig, eller är han bara solsken hela tiden? Vad säger du, Moni?
Enda gången jag har gjort det är väl på trupputtagningen, och då var det väl du, Boman, som ställde fråga om den här kritiken från John Guidetti, varför Hugo Larsson och Baradi och Willos Fredberg inte var med. Och då reagerade väl han på det. Det var väl, jag vet inte om det var det med fegheten eller, men det var ju någonting som, där hände ju ändå någonting.
Ja, för annars tycker jag faktiskt att han är oerhört charmant gentleman än så länge. Men utöver det så är väl också en nyhet då att Viktor Gyökeres dröjer ett tag till då, såklart. Han ska spela Champions League-finalen och han ska väl fira med Arsenal också. Och man fick väl lite känslan av att han dyker upp när han är redo, helt enkelt. Var något annat, Linn, som du tog med dig av den här första dagen med landslaget?
Ja, men det är väl Viktor Gyökeres där som du var inne på. Alltså, det är ju lite behandling med silkesvampar runt honom. Att Graham pratade mycket om att han hade checkat in med honom hur han hade det fysiskt och mentalt, och han ska ju spela sin livsmatch här nu på lördag, och att sen ska han få fira och såklart vara med laget, och sen ska han få vara ledig lite också. Alltså, de spelarna som är här nu har ju inte fått mycket ledigt heller, så jag tycker att det är lite specialbehandling av Gyökeres, vilket det väl kan få vara när han ska spela i en Champions League-final. Men sen tycker jag att han kan åka den där bussfirandet i London, och sen får han ansluta och ladda om.
Och du, Malin, har du någonting mer som du vill ta upp från den första dagen som du har tänkt på?
Ja, men en liten rolig detalj som jag sprang på här precis efter träningen var ju att jag såg en man i bil som var väldigt lik Janne Andersson köra härifrån Bosön på Lidingö där de landslaget tränar. Och så kollade jag upp regnumret, och då var det ju Janne Andersson som hade varit här. Det har ju varit lite snack om att han och Potter skulle träffas. Det har de väl inte gjort. Och jag frågade presschef Petra Thorén om de hade gjort det nu, och det hade de inte. Så Jan Andersson var uppenbarligen här i något annat ärende och duckade Potter även den här gången då.
Ja, för Potter fick ju frågan av kollega Flink om han hade träffat Janne, och han sa ju att Janne verkar vara en very busy man. Så att det är på samma sätt som att det var Potter som hade försökt få tag på Zlatan eller tagit kontakt med Zlatan, så verkar det vara Potter som försöker få kontakt med Janne också. Så vi får se ifall Janne förbarmar sig över sin efterträdare då, även för debatten emellan då. Och kör en middag med honom för att dela med sig av alla sina mästerskapserfarenheter. Vi ska börja runda av här, men vad händer imorgon? Kan ni ta igenom oss vad landslaget ska göra imorgon och vad vi kan se fram emot då?
Ja, men på tal om den här skärmoffensiven så ska de ju köra en öppen träning inne på nationalarenan. Så vill man komma och titta på när det svenska landslaget när de tränar, så är man varmt välkommen. Då får man sitta på läktaren, det blir liksom som ett evenemang som landslaget arrangerar. Så att det är ju, det hör inte till vanligheterna. Jag vet inte om jag någonsin har varit med om att man har släppt in publik på en träning på Strawberry. Jag tror faktiskt inte det. Utan det har varit mer när det har varit så här när vi var nere i Båstad, när de hade förläge där. Men det ska bli intressant att se hur många som kommer och titta på en landslagsträning.
Det kan vi väl säga att det har ju också varit talande här idag. Senast vi var på Bosön, då var ju hela träningsplanen inplastad i svart och man såg ingenting, och det var även då några supportrar blev bortkörda från träningen, och nu är det helt öppet, spelarna tar sig tid, Potter tar sig tid, så att det är lite annat än så länge än vad det var under Jon Dahl Tomasson. Det är tydligt.
Jag ska säga att träningen imorgon börjar klockan 11.00 för de som är intresserade att ta sig till Solna.
Och sen är det mixad zon med några spelare och doktorn i laget.
Exakt.
Ja, men det tycker jag, apropå den här så kallade skärmoffensiven då, för det tycker jag egentligen det minsta man kan begära, såklart att de har ett par öppna träningar för allmänheten. Det här är ju ändå folkets landslag och det vore ju orimligt om de inte lät vanligt folk komma och kolla på sina idoler helt enkelt. Så att det är väl bra att de ändå gör det lite, även om jag tycker att det skulle kunna vara ännu mer givetvis. Men ja, jag tycker vi säger så här än så länge och så syns vi och hörs igen imorgon. Tack för att ni var med, Linn och Malin.
Tack, tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.